Då hälsar jag välkomna till 29:e avsnittet av 5 juli-podden med mig Carl Andersson och Henrik Hax Alexandersson. Idag är det tisdagen den 6 december 2016.
Ja, och vad ska vi göra idag?
Ja, vi har ett digert schema höll jag på att säga. Men vi kan väl börja med att prata om EUs terrorismdirektiv.
Just det. Det var ju som så att EUs inrikesministrar startade det här. Man ville visa handlingskraft efter terrordåden i Paris och Bryssel. Och det diskuterades en massa saker som skulle kunna vara aktuella. Det diskuterades bland annat förbud mot kryptering och lite annat. Men inget av det verkar ha kommit med. Nu har Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen förhandlat om det här terrordirektivet. Och nu finns det ett förslag på bordet som kommer upp i Europaparlamentet i plenum i Strasbourg nästa vecka.
Den här förhandlingen, är det som brukar kallas för trialog?
Just det, när man låser in sig i ett rum och förhandlar ihop en position som sen blir väldigt svår att frångå. Men det som är intressant nu är alltså att det här terrordirektivet, man var ju rädd att det skulle komma en massa detaljförslag så som skulle inskränka nätets frihet och yttrandefrihet eller jag vet inte vad. Nu har slutprodukten kommit och det är snarare tvärtom. Att det är för allmänt hållet, att man uttrycker sig för vagt och för svepande. Kritiken är att man har ett språk som är så allmänt så att det som då betraktas som terrorism i det här direktivet, det skulle även kunna vara med viss tolkning andra saker. Till exempel politisk aktivism, opposition, alltså helt legitima saker. Och då kommer naturligtvis direktivets förespråkare säga att men så är det ju inte alls tänkt, och det kan nog vara så att det inte alls är tänkt så, men hela Europa är fyllt av politiker och andra som bara söker en ursäkt för att täppa till munnen på människor som man tycker är obekväma. Jag menar, se bara på vad som händer i Ungern och Polen.
Och det här är ju då ett direktiv, vilket innebär att medlemsländerna ska stifta sina egna lagar baserat på det här direktivet. Och då har de ganska fria händer att gå väldigt långt, menar du, eller?
Ja, precis. Så att det här är någonting som känns riktigt dåligt. Alltså det är ett språk som är så vagt så att man skulle inte ens acceptera det i ett kontrakt för ett gymmedlemskap. Och detta är inte bara sånt som jag sitter och tycker och säger, utan den här kritiken delas även av till exempel Amnesty International, European Digital Rights, Human Rights Watch och Internationella juristkommissionen. Okay. Alla säger att det här är för svepande och för vagt, och det här kan användas till i stort sett vad som helst.
Ja, det låter ju inte bra alls. Har du något exempel på svepande formuleringar, eller?
Inte framför mig just nu, men det finns skrivningar där man uttryckligen säger att för att någonting ska betraktas som olagligt så kanske eller kanske inte det riktigt behöver ha med riktig terrorism att göra. Man tänjer väldigt mycket på begreppet förberedelse, så att liksom man närmar sig nästan punkten där bara tanken på vad som då definieras som terrorbrott skulle vara olagligt. Och sen så är det fullständigt oklart exakt vad som är terrorbrott. Det finns skrivningar som gör att till exempel om man avslöjar ekonomiska oegentligheter i statsfinanserna så skulle det kunna tolkas enligt direktivet som terrorism.
Den här typen av frågor brukar väl skötas på nationell nivå annars?
Ja, EU har formellt sett ingen kompetens över nationella säkerhetsfrågor. Men det här direktivet, ja, det är väl mycket därför det här direktivet är så pass svepande också, för man vågar inte ge sig in i detaljer av det skälet. Men sen så vill man ju helt uppenbart ge medlemsstaterna rätt långt koppel.
Mm.
Okay. Så att det här är någonting att hålla ögonen på, speciellt hur direktivet kommer att implementeras i de olika medlemsstaterna.
Mm. Men det ska alltså röstas igenom i EU-parlamentet om en vecka, säger du?
Ja, nästa vecka förmodligen.
Ja, och det har förberetts av LIBE,
just det.
Alltså ett utskott i Europaparlamentet.
Ja, just det, utskottet för mänskliga rättighetsfrågor.
Mm, och det är de som har sagt ja till det, och då kan man tänka sig att hela parlamentet säger ja då, eller?
Ja, formellt sett så är det alltså en delegation från LIBE som har förhandlat för parlamentets räkning med kommissionen och ministerrådet.
Aha, okay.
Och det där, det är ju det eviga problemet med de här trialogerna, att när man kommer ut därifrån, då finns det ett förslag som i princip inte går att ändra.
Mm.
Så skulle man upptäcka någonting efteråt, så är det väldigt svårt att gå in och ändra utan att fälla hela uppgörelsen.
Okej, okay. Men LIBE kommer rekommendera parlamentet att rösta ja till det här alltså?
Det ser ut så, ja.
Jaha, mm. Okej. Okay. Vi har ju pratat om det här ända sedan första avsnittet, känns det som. Och det här var alltså något som EU började snickra på efter terrorattentaten i Paris, var det inte så?
Just det, Paris och Bryssel.
Mm.
Och sen så kan man ju då konstatera, apropå på de händelserna, att som vanligt så är det ju så att de här terroristerna ofta redan har varit flaggade i medlemsstaternas system, men att man inte har följt upp och därmed kunnat hindra attentaten. Så att mer övervakning, hårdare terrorlagstiftning kanske inte hjälper, utan vad man mer skulle behöva så är det ökad kompetens inom ordningsmakten.
Mm, okej. Vi kan väl hålla oss kvar inom terrorismbekämpning. Vad vill du gå in på? BND, NSA, FBI?
Jag kan nämna FBI. Vi pratade ju förra avsnittet, tror jag det var, om hur FBI med en enda warrant, alltså ett enda domstolsutslag, fick tillgång till, vad var det, 8000 datorer i
ja, just det.
120 länder eller något sånt där.
Mm.
Och det där var ju då rätt uppseendeväckande, och man ifrågasatte lagligheten i detta. Nu har då den amerikanska kongressen som en händelse i detta sammanhang beslutar sig för att se till att sånt definitivt är lagligt. Och det är som allting annat som vi har pratat om när det gäller underrättelsetjänsterna. De gör saker och ting utanför lagen, och sen så när folk protesterar mot det, då gör man det lagligt.
Det är en skrämmande utveckling.
Ja. Alltså, vad som är lagligt eller inte, det bör ju liksom stå i proportion till någonting, sättas i relation till mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter och så här. Men laglighet numera, det är alltså bara en fråga om ett klubbslag.
Mm. Ja, men det är det jag menar. Det är det som är det skrämmande, ja. Att ganska allvarliga lagar förändras ganska kraftigt, så snabbt och så enkelt.
Ja, och dessutom av politiker som inte riktigt vet vad de sysslar med.
Mm.
Gjordes ju en liten närmare undersökning när man hade röstat igenom The Patriot Act i USA efter 9/11-attackerna. Och det visade sig ju att i princip ingen av beslutsfattarna hade läst dokumentet innan man klubbade det.
Oj då.
Ja.
Och vad gällde BND, alltså tyska säkerhetstjänsten, eller inte säkerhetstjänsten, underrättelsetjänsten, och NSA och Snowden, de pratade vi om i förra, ja, eller förra avsnittet. Var det något mer som hade hänt?
Ja, där har det framkommit lite mer. WikiLeaks har släppt en drös med papper som då bevisar ännu mer det irreguljära samarbete som tyska BND och amerikanska NSA har haft. Och det var ju lite känsligt eftersom detta bland annat har skett under en period när det har varit mycket kritik av NSA-övervakningen i Tyskland. Och att då tyska underrättelsetjänsten och amerikanska NSA ändå har samarbetat och spanat mot europeiska och även tyska mål. Det är naturligtvis oerhört känsligt i den här debatten. Sen kan man konstatera på den fronten också att de här förhören som tyska förbundsdagen har om NSA-frågorna och NSA-avslöjandena. Där berättade vi i förra avsnittet att den tyska författningsdomstolen...
Högsta domstolen.
Högsta domstolen, förlåt. Har beslutat att man ska bjuda in Snowden till de här utskottsförhören. Bara 3 dagar efter det domstolsutslaget så hade man ett nytt sammanträde där både kristdemokratiska CDU och socialdemokratiska SPD blockerade det och sa nej, vi tänker inte lyda domstolens utslag, vi tänker inte bjuda in Snowden.
Det är ju fruktansvärt. Dels att de sätter sig på spjärn sådär, Große Koalition som de kallas, Stora koalitionen. Och dels att de går emot domstolens beslut.
Det är grejen med Große Koalition. Man kan göra vad man vill.
Just det, för att man är i majoritet, ja. Okej.
Ska vi gå där? Men det där är nog inte sista ordet sagt, absolut inte. Så att vi får fortsätta hoppas på att Snowden får komma till Tyskland istället för att sitta och ruttna i Moskva.
Mm. Ja. Även om det bara är för ett förhör då. Men som sagt, det blir ju krångligt att ordna om...
Ja, det är ju inte som så direkt att man kan skicka tillbaka honom efteråt.
Mm. Eller förhör ska jag väl inte säga, nej, men en intervju. Han ska höra om vad han vet om allt det här. Okej, Hax, du skrev på din blogg nu i veckan en text om att demokratin var hotad.
Just det.
Och det är ju något som vi har varit inne på förut. Till exempel har jag nämnt i något avsnitt tidigare att unga människor inte tycker att demokratin är så viktig. Det var dock helt ounderbyggt. Men nu har det blivit underbyggt.
Nu har vi fått siffror. Och de här siffrorna visar då att... när det gäller inställningen till om det är viktigt eller essential som formuleringen var i undersökningen att leva i en demokrati, så ju yngre människor man frågar desto lägre blir siffrorna. Om man tittar på människor som är födda på 80-talet så är det bara drygt hälften, kanske 55% eller något sånt av de svenska ungdomarna födda på 80-talet som tycker att det är viktigt att leva i en demokrati. Och de här siffrorna är ännu värre i länder som Australien, Nederländerna, USA, Nya Zeeland och Storbritannien. Där är siffrorna kanske till och med ner på bortåt 25%.
Precis, jag sitter och tittar på de här graferna nu. Det här publicerades ju i en artikel i New York Times- som vi naturligtvis länkar till. Och i Storbritannien, Nya Zeeland, ja, i de två länderna så är det ju, det ser ut att vara ungefär 27% av de som är födda på 80-talet som tycker att som tycker då att det är essentiellt att leva i en demokrati.
Just det. Och här måste man ju då resa lite ragg. Jag förstår att många unga människor har invändningar mot det parlamentariska demokratiska systemet som vi har idag. Där 51% om de vill kan förtrycka 49%. Där man lägger sig i allt mellan himmel och jord även om man sen inte är kompetenta nog att hantera de saker man lägger sig i. Det finns väldigt mycket med den politiska demokratin som den ser ut idag som bör kritiseras. Men när det gäller demokratin som sådan och det demokratiska systemet så handlar det ju inte bara om hur parlamentarismen fungerar. Utan här finns ju massor med större underliggande frågor. Till exempel yttrandefriheten. Titta på Kina som är en icke-demokrati eller diktatur. Där får du inte lov att att säga vad du tycker, absolut inte. Du får inte lov att posta vad du vill på Facebook och så vidare.
Ja, det var ju en nyhet senast idag om att kinesiska medier måste skriva rubrikerna enligt det som staten säger.
Precis. Titta på ett land som Kuba där vanligt folk har svårt att komma i kontakt med internet överhuvudtaget därför att regimen vill inte främja fria informationsflöden. Vi har yttrandefrihetsfrågorna där vi redan befinner oss på ett sluttande plan, men där demokratin ändå är det bästa hoppet att få behålla det fria ordet, att människor ska få uttrycka sig fritt. Så det finns en massa olika så här underliggande frågor bortom hur det politiska systemet fungerar i demokratin som är viktiga att värna om.
Mm.
Och ja.
Ja, fortsätt.
Och där är ju då alltså grundprincipen i det demokratiska samhället. Det är ju då att alla människor ska ha lika rättigheter. Det vill säga att vi särbehandlar inte folk för att de är judar eller svarta. Vi har inte särskilda regler för styrande och styrda. För att det är ju alltid de här särreglerna, när man har börjat särbehandla olika grupper som har ställt till det i Nazi-Tyskland, i Rwanda och så vidare. Att man har pekat ut vissa grupper och ställt olika gruppers rättigheter mot varandra och därmed öppnat för de mest förfärliga saker i historien. Så att här tycker jag nog att dagens ungdom istället borde engagera sig att återvinna demokratin. Kritisera gärna det som är dåligt i den parlamentariska demokratin. Men se till att återvinna de djupare värdena i demokratin. Och det får ju då ske i strid med det politiska systemet. För vi vet ju att när människor engagerar sig politiskt och aktivistiskt för att till exempel ändra olika beslut i som vi sysslar med övervakningsfrågorna till exempel i EU, då är det ju inte populärt bland politikerna, och man gör ju allt för att hindra insyn, för att hindra att folk ska påverka, och på den fronten kan man ju göra oerhört mycket för att göra demokratin mer levande och öka öppenheten istället.
Mm. Ja, alltså det var ju ett försvarstal för demokratin, kan man säga. Varför är demokratin viktigt att försvara och varför gör de inte det, ungdomarna? Men nu är det ju så här, det här är ju en trend som de här forskarna som heter Yasha Munk och Roberto Stefan Foa, en från Harvard och en från University of Melbourne i Australien. De har ju sett en trend då sedan 2005 ungefär, där de säger sig ha hittat tidiga tecken på demokratins förfall. De säger liksom att innan en människa blir sjuk så kan man se vissa tecken innan symptomen bryter ut. Och de har använt tre stycken, de ställer sig tre stycken frågor då om man tittar på olika länder. Och den första frågan är, hur viktigt tycker medborgarna det är att leva i en demokrati? Det var ju den grafen vi kommenterade just nu. Men den andra frågan är öppenhet för icke-demokratiska former av styrande. Alltså hur öppen är man för att militären ska ta över till exempel? Och det tredje tecknet är ifall partier eller rörelser som säger att det nuvarande systemet är icke-legitimt har fått inflytande. Och det är ju det vi ser nu i hela världen egentligen. Alltså oavsett om man säger att alltså de som kommer till makten nu, som Trump till exempel, de kanske inte säger att demokratin är dålig, men om man kritiserar media för att inte skriva sanningen, vilket väl Jimmy Åkesson gjorde senast igår, eller om man säger att valsystemet är felaktigt och att jag kommer inte respektera resultatet som Trump sa innan han blev vald. Ja, då är ju det en hård kritik mot det nuvarande systemet och det är då ett av de här varningstecknen.
Men samtidigt kan en del av sån kritik vara relevant. Därför att media berättar långt ifrån alltid sanningen. Media har ofta en agendadriven journalistik till exempel, vilket man bör vara medveten om. Om det sen är av illvilja eller någonting annat eller okunskap eller så, det kan man diskutera.
Men i så fall så kanske det handlar om hur man kritiserar då. Ja. För att i Tyskland när Pegida var som störst, då ropade man ju lügenpresse, alltså lögnpress på gatorna. Och det var ju det som nazisterna ropade.
Ja.
Och då är det ju en ganska... osubtil form av kritik kan man säga.
Ja, kritik måste ju alltid ha substans, ha ett innehåll, vara underbyggd. Gaphalsar som Pegida och Trump, de mer vräker ju bara ur sig saker därför att de tycker att saker och ting inte går deras väg. Men om man vill framföra en seriös kritik så måste den naturligtvis vara väl underbyggd.
Mm. De här forskarna, det är en väldigt intressant artikel måste jag säga, de tar upp många exempel, till exempel då att under 70-talet så började ju Sydamerika demokratiseras, där har jag inga detaljkunskaper dock ska jag erkänna, och sen då under 90-talet kom hela gamla östblocket. Och det man trodde då var att så fort ett land har demokratiserats så kommer demokratin att bestå. Det var det som alla trodde. Och det som hände sen var till exempel i Venezuela på 90-talet att det blev odemokratiskt. Och sen i Polen nu.
Ungern möjligen.
Ja, men även det började väl nästan i Polen med de här partierna som hette Lag och rättvisa och Framför familjen och allt sånt där.
Ja.
Det är de strömningarna helt enkelt.
Turkiet var under en period på väg väldigt mycket åt rätt håll. Det är de ju inte idag om man säger så.
Nej, och i Ungern, jag bodde i Ungern 2003 och det var väldigt framtidsoptimistiskt då. Och alla ville ju in, alla de här gamla före detta östblocksländerna ville ju in i EU.
Problemet med östblocksländerna är ju ofta att det sitter ju i väggarna, det gamla systemet och synsättet fortfarande för många människor.
Hur menar du då?
Ja, liksom att den som har makten bestämmer allt. Vilket det är en rätt farlig inställning. Och jag menar, många av de här människorna, framförallt när det gäller de här polska och ungerska partierna, det är ju delvis folk som har varit med under det gamla kommunistsystemet och fostrats med det synsättet och så som då inte är direkt öppet och demokratiskt. Det är lite grann som att det vore en fotbollsmatch, att den som vinner får liksom hela får liksom vinner allt. Medans i en demokrati så är det ju ofta som så att man måste kompromissa sig fram, skynda långsamt, vara lyhörd för vad andra tycker. Om man ska ha en demokrati med verkligt innehåll.
Egentligen ska man väl inte vara förvånad över den här utvecklingen med tanke på hur politikerna beter sig. Och då tänker jag på just det som du tog upp här, att Socialdemokraterna och Kristdemokraterna i Tyskland inte respekterar högsta domstolens beslut i NSA-frågan.
Ja, och det är ju en intressant utveckling där, där politiker ägnar sig åt domstolstrots, därför att en viktig del av det demokratiska samhället är ju rättsstaten. Och i en rättsstat så ska det då råda vissa principer. Lagarna, de stiftas av politikerna och sen ska det vara vattentäta skott mot domstolarna. Domstolarna ska bara se till att lagen följs. Sen kan ju inte lagarna vara bra eller dåliga, men det är en annan femma. Domstolarna måste vara oberoende och man måste ha ett rättssäkert system så att man inte dömer oskyldiga människor. Och det här är ju någonting som undergrävs naturligtvis och det grövsta när politiker helt enkelt bestämmer sig för att skita i vad domstolarna säger.
Får jag ta upp ett exempel?
Ja.
I Berlin så blev det var en nyhet igår faktiskt om att två personer som var lärare på en skola i Berlin, de hade dömts för barnpornografibrott. Men de hade inte sparkats utan de fick jobba kvar på skolan. Och det här klagade då senaten på, alltså Berlinsenaten, senatorn för utbildning, hade lämnat in en klagan hos förvaltningsdomstolen i Berlin. Och igår kom förvaltningsdomstolen fram till att det var rätt att de här fick jobba kvar. För förvaltningsdomstolen tyckte att även om det var barnpornografibrott så var brottet inte så allvarligt. Det rörde sig bara om nakna modeller och de var inte utnyttjade på bilderna, okay. Sa domaren. Och det här...
Och så var det intressant jobb att vara domare.
Ja, och det här ledde ju till starka protester naturligtvis. Och senatorn för utbildning, nu har jag glömt vad hon heter, hon sa att hon inte kommer att respektera det här, men hon sa i alla fall att hon ska överklaga i värsta fall hela vägen upp till Bundesverwaltungsgericht heter det väl. Men så det skulle ju ske på laglig väg då, men däremot så sa FDP, Liberalerna, att det här domstolsbeslutet måste vi kringgå genom att ändra lärarnas reglemente. Och det är ju också ett sätt att inte respektera det som på svenska kallas lagstyre, alltså rule of law.
Att ändra reglementet, det blir ju lite grann som Facebook och Google, där man styr saker inom terms and conditions istället för under lagarna.
Ja, precis. Terms and conditions ersätter lagboken.
Alltså, om man tycker att det är fel på lagarna, då måste man ju ändra dessa lagar. Och det blir ju särskilt snurrigt när samma politiker som har stiftat lagarna sen försöker kringgå dem när samma lagar tillämpas i verkligheten i domstolarna. Det blir ju liksom helt absurt. Mm. Lagstiftningen ska stiftas öppet och transparent. Med fri debatt och gärna dessutom långsamt så man hinner tänka igenom dess konsekvenser. Men sen så när domstolarna tillämpar lagarna, då är det ju, då måste det finnas ett vattentätt skott mellan politik och domstolar. Domstolarna måste vara oberoende och se till att upprätthålla lagen, inget annat.
Mm. Nu tycker jag att vi börjar avsluta. Vi måste konstatera dels att svenska tryckfriheten fyllde 250 år i fredags. Ja, det var väl roligt. Och att Barrett Brown har blivit fri. Vem är Barrett Brown, Hux?
Barrett Brown är en författare, journalist och skribent. Han har skrivit för Rolling Stones magasin och en del andra publikationer, The Guardian och så här. Så att han är rätt erkänd. Han råkade illa ut när Anonymous bröt sig in hos de här, några av de här stora privata säkerhetsföretagen, för att ta reda på vad staten outsourcar för verksamhet som kan tänkas vara ljusskygg till privata operatörer. Och där bröt sig ju då Anonymous in, och jag tror bland annat att Jeremy Hammond har blivit satt i fängelse för det hacket. Vad Barrett Brown gjorde, det var klipp och klistra. Han kopierade in länken till Anonymous dump av det här materialet på en wiki där fristående journalister samarbetade för att granska de här sakerna. Det var då inte populärt. Och sen så eskalerade då konflikten mellan honom och FBI efter det här. Man behandlade honom rätt ofint och han reagerade rätt häftigt. och det ena gav det tredje.
Och då reagerade häftigt, protesterade när han blev gripen eller något sånt.
Ja, och FBI trakasserade hans mamma och sådär, så att han gjorde bland annat en YouTube-film där han namngav någon FBI-agent och sa liksom att passa dig jävligt noga, jag är ute efter dig nu.
Okay.
Vilket naturligtvis då i USA uppfattas som ett hot som är tillräckligt starkt för att man ska plocka in folk. Så han har suttit inspärrad i det väl 3 år nu, men nu verkar det som att man inte kan ha honom inlåst längre. Så att nu har han kommit ut och då återstår ju att se vad han kommer att göra på fri fot.
Mm.
Jag har höga förhoppningar.
Ja,
han är ju för sig liksom en lite stålig vänstermänniska på sätt och vis, men han har ju väldigt starka värderingar när det gäller transparens och öppenhet och begränsa statens makt att göra djävulskap i hemlighet.
Mm. Sen ska vi ju säga också att han är visserligen utsläppt från fängelset, men hans dator kommer vara övervakad. Mm. Han ska betala $200 per månad till någon stiftelse. Och han, eller nej, förlåt, till det här företaget som blev drabbat, Stratfor. Och så det är, han har restriktioner kan man säga.
Ja, han är väl inte ens hemma tror jag. Jag tror han är på något halfway house.
Ja, oj då.
Tillsammans med några narkomaner tror jag han.
Okay.
Han
skrev. Men ändå väldigt roligt att höra om man jämför då med Chelsea Mannings öde, ja, till exempel.
Eller Snowdens.
Precis. Jo, men Chelsea Manning sitter ensam i ett fängelse, så det är ju det värsta. Okej, Hax, vi avslutar för idag. Och då hörs vi nästa vecka.
Ja, på återhörande.